många gånger så kan vi känna oss förkastade, misslyckade. Och jag tror som kristna att vi kanske inte alltid förstår vad vi har i det fullbordade verket. Och någon säger, men vad betyder det fullbordade verket? Det betyder exakt vad jag sa, att verket är fullbordat. Det vill säga att det Jesus gjorde på korset, det var en gång för alla, och resultaten eller konsekvensen av vad han gjorde på korset, de är eviga. Och det betyder att vi idag, alla vi som har trott, har frälsning i Jesus Kristus. Det betyder att vi kan på ett underbart sätt vila i allt det som han har sagt och gjort för oss. Ingen människa som har tagit Jesus in i sitt liv och blivit frälst kan säga om sig själv att han eller hon är ett misslyckande. Därför att i det ögonblick som jag tror på det som Jesus har gjort, när jag hör evangelium och den heliga ande talar till mitt hjärta och jag tar till mig det här, i det ögonblicket så blir jag Guds barn. Och det står i Kolosserbrevets första kapitel och den 13:e versen att vi har övergått från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Och det är en gång för alla händelse som har permanent resultat. Vi åker inte tillbaks till mörkrets rike för att sedan liksom vara i ljusets rike, utan vi har permanent blivit överflyttade. Inte på grund av någonting vi har gjort eller presterat, utan på grund av att vi har tagit emot det som han har gjort för oss. Och vi använder den här termen, det fullbordade verket. Att det finns ingenting som vi kan lägga till. Det hjälper inte att vi gör massa saker och försöker imponera på Gud. Utan det Gud är intresserad av det är att vi accepterar honom för vad han har gjort. Och vi tackar honom för det han har gjort och vilar i detta. Och vi vet att vi under perioder i våra liv kan misslyckas. Det har vi alla upplevt. Och det är sant. Det gör vi. Vi faller, vi syndar, vi gör bort oss på olika sätt. Men även i de lägena, eller vid de tillfällena, så kan vi inte tala om att vi är misslyckade. Därför att vi är fortfarande Guds barn. Visserligen är vår gemenskap med Gud bruten. Vi har ingen frimodighet i vår relation med honom. Men när vi bekänner vad vi har gjort, så är vi återupprättade omedelbart. Det finns ingenting vi behöver gå tillbaka och förändra eller fixa, utan våra samveten är renade. Och vi har på nytt gemenskap med honom. Så ett misslyckande i den mån vi har råkat ut för, det är aldrig slutgiltigt. Det är tillfälligt och det är temporärt. Jag tänkte vi skulle läsa ett par versar i Jesaja 55. Nej, förlåt mig, Jesaja 5. Och versarna 4 respektive 5. Och det talas om hur Israel är en vingård. Ni vet hur vi planterar någonting, en trädgård eller ett blomsterland eller ett träd eller någonting. Att när vi gör det så har vi en tanke med det. Vi har ett syfte med det. Vi vill att det ska bära frukt. Vi vill att vi ska kunna plocka den här frukten och äta av den så småningom. Och Gud liknar Israel vid en vingård. Alltså någonting som han ville och förväntade sig skulle bära druvor som kunde ätas. Och det står så här i vers 4. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor. Sen i vers 5. Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag tar bort stängslet. Den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren. Och den ska bli nedtrappad. Det är ganska hårda ord liksom. Att han ska ta bort stängslet. Och den ska bli ödelagd och nedtrampad. Det låter inte positivt. Men om vi tittar på Israels historia. Så ser vi hur Gud på ett helt fantastiskt sätt utvalde folket. Inte för att de var bättre än någon annan. Inte för att de var mer älskvärda. Utan därför att Gud ville utvälja ett folk bland de andra folken. Och visa vem han var. Att det här innebär det att följa den levande Guden. Därför att alla andra folk tillbad avgudar. Men Israel kallade han ut ur detta avguderi för att tillbe den levande Guden. Och han ville visa dem att när ett folk sätter mig främst, då blir de välsignade. Men när de vandrar bort från mig, ja, då bär de också upp, eller då lever de också i konsekvenserna av det här. Och det är helt otroligt att följa Israels historia. Därför att gång på gång på gång så gick de tillbaks i det gamla. De gick till sina grannfolk och tillbad samma döda gudar som de tillbad. Statyer av trä och allt vad det kunde vara som de var byggda. Men Gud disciplinerade dem. Men han övergav dem aldrig. Och han talar om dem här att Han talar om dem som en vingård som han har planterat. Och det står att det fanns en mur och ett stängsel runt om. Det är på samma sätt med oss. När vi kommer till tro på Jesus Kristus så blir vi en del av församlingen, av kyrkan. Ibland tänker människor att kyrkan är en byggnad någonstans, liksom en fin byggnad med massa fina saker som man går och tittar på. Men det är bara ett människoverk. Kyrkan är i biblisk mening vad vi ser här ikväll. Det är människor som har trott på Jesus Kristus personligen i sina hjärtan. Och har blivit frälsta, har blivit troende. Och vi utgör församlingen, kyrkan. Sen kanske vi har en byggnad att möta sig. Eller en lägenhet, eller någon annan. Eller någonting annat. Men det viktiga är att vi har trott på Jesus i våra liv, i våra hjärtan. Och när vi har gjort det så har vi ett skydd runt omkring oss. Som en mur. När man byggde en vingård på den här tiden så byggde man en stor mur. Så att inga fiender skulle kunna komma in där och ta druvorna eller rycka upp de här vinrankorna och buskarna. Man byggde ett vakttorn och man liksom hade det. Det var en säker plats. Och jag tänker på hur Gud har byggt en mur runt oss. Där vi är skyddade. Och i Romarbrevets 4:e kapitel så talas det om hur alla de som tror får hans rättfärdighet tillräknad som en gåva. När vi tänker på att någon ska vara rättfärdig, en god person, tänker vi ofta att det är någon som har gjort en massa goda gärningar så att Gud så småningom blir jätteglad och säger att åh, vad fint, liksom, här har vi någon som har lyckats att vara god. Men Bibeln säger väldigt tydligt att ingen människa är god utom Gud. Och han är inte människa. Hans tankar är högre än våra tankar. Lika högt som himlen är över jorden. Men det som är underbart är att vi har någonting annat. Vi har blivit givna hans rättfärdighet som en gåva. Vi är tillräknade hans rättfärdighet, står det där i Romarbrevet 4:3. Abraham trodde Gud, står det. Och det räknades honom som rättfärdighet. Wow! Intressant. Att det är som en mur runt oss. Det spelar ingen roll hur mycket Satan kommer emot oss och säger att du är den och den. För att du har misslyckats på det och det området. Men Gud säger, i mina ögon är den här personen rättfärdig. Ja, men du ser ju deras gärningar, du ser ju deras synd, du ser deras misslyckanden. Men Gud säger, de har min egen sons rättfärdighet. Som jag har tillräknat dem som en gåva i det ögonblick de trodde. Vilket skydd, vilken mur vi har runt oss själva. Men när vi misslyckas ibland, som vi vet att vi gör, så tänker man många gånger man skyller på Gud. Man säger att du kunde ha gjort det här annorlunda. Du kunde ha arrangerat omständigheterna på ett annat sätt. Du borde ha gjort så här. Du kunde ha gjort så här. Men Gud skriver här om Israel att vad mer kunde jag göra för Israel? Han hade gjort allt som gick att göra. Är det inte intressant hur vi människor, eller som troende, att å ena sidan så säger vi Gud, håll dig på ett behagligt avstånd. Jag vill liksom leva mitt liv. Och sen när det går snett, Gud säger okej, jag håller mig på lite avstånd. Och sen går det snett. Vi gör felaktiga beslut och så vidare. Och så lever vi i konsekvenserna av det. Så Gud, varför var du inte där? Varför var du inte där när jag behövde dig? Och Gud säger, men du har ju precis sagt åt mig att hålla mig undan. Hur ska du ha det? Och ni vet liksom hur vi debatterar med Gud. Å ena sidan så klarar vi oss alldeles utmärkt själva. Å andra sidan så är vi totalt beroende av honom i vissa lägen. Så att vi är ganska inkonsekventa i våra tankar och i våra liv. Och Israel ville gå sin egen väg. Och Gud sa, det får ni göra. Jag tar bort det här stängslet runt vingården. Och vad innebär det? Jo, det innebär att helt plötsligt så är den här platsen öppen för alla möjliga saker. Vilddjur, tjuvar, fiender av olika slag. Och han säger att vingården kommer att bli nedtrampad och ödelagd. Och vet ni, så är det med våra liv, att om vi lägger, om vi säger åt Gud, okej, ta bort det här liksom, då blir våra liv öppna för så mycket inflytande som gör att vi helt plötsligt blir nedtrampade. Kanske går en tid, en sån här liten smekmånad liksom, allting verkar gå bra, men sen helt plötsligt så märker vi att det går inte så bra. Och vi blir överlagda. Och han säger, jag vill inte gå dit, men det står här, de bar inte de här äkta druvorna, utan de bar vilddruvor. Så det intressanta är att som människor så bär vi alltid frukt. Vi älskar, inte minst i Sverige, namn eller ordet neutral. Jag är neutral. Men vi är aldrig neutrala. Man säger skolan ska vara neutral. Och samhället ska vara neutralt. Skolan är inte neutral. Samhället är inte neutral. Vi har alltid någon form av åsikt att framföra. Vi bär alltid någon form av frukt. Vi reflekterar alltid någonting som vi så att säga umgås med. Och Gud säger här att om muren och stängslet tas bort, då kommer era liv att bli ödelagda, nedtrampade, och ingen kommer att vara där och liksom fixa och klippa och lyfta upp buskarna och vattna och gödsla och allt vad som behöver göras, utan det kommer att lämnas åt sig själv. Och istället för Gud liknas vid en vingårdsman Du vet, någon som klipper buskarna och vattnar och fixar och gör så att det växer bra. Buskarna och växterna har det bra. Men han säger att finns inte Gud där och gör det, ja, då bär vi någon slags annan frukt. Och det gjorde också Israel. De bar vilddruvor. De var som alla andra folk. Tillbad sina avgudar och allt vad det kan vara. Och jag tänker på Abraham, trons fader. Han fick ett löfte av Gud att han skulle få en son. Och genom den här sonen så skulle ett folk komma som var Israels folk. Men från genom Israel skulle också Jesus födas, Messias, som skulle bli alla folks frälsare. Och det är otroligt att se att när Abraham hade väntat ett tag på att Guds löfte skulle uppfyllas, så märkte han, nej men det kommer ju ingenting att hända här. Därför att det där löftet fick jag ju för många, många år sedan. Och jag är gammal och min fru är gammal. Hur ska det här gå? Så han försöker att uppfylla löftet i sin egen kraft. Och resultatet blev en annan son. Det är Ishmael. Och Ishmael betyder egentligen vildåsna. Och om ni läser i skriften så står det liksom att hans hand kommer att vara emot alla folk. Och alla folk kommer att vara emot honom. Liksom att det är någonting, liksom den här striden. Men Gud är nådesfull. Läs vidare i skriften så ser ni att han säger att också han är din son Abraham. Och jag ska välsigna honom. Och vi vet att Gud har gjort det på många olika sätt. Så det är inte något. Men det är intressant att se att Ishmael på det sättet är en bild av köttet. Att Abraham försökte att uppfylla Guds löfte i sin egen kraft. Och resultatet blev Ishmael. Resultatet blev den här vildåsnan med den här oerhört starka viljan. Och det är en bild av köttet. Och det är intressant att i första Mosebok, kapitel 16 och vers 12. Nej, förlåt mig. Första Mosebok 21 och vers 9. 21:9. Så står det att Ishmael skrattade åt Isak. Och ändå är det intressant att vårt kött hånar och skrattar åt Guds löften. Gud talar till oss i våra tankar, i våra hjärtan. Och vi får ett löfte. Kanske det är ett allmänt löfte som skriften ger. Eller kanske det är något väldigt högst personligt som Gud säger till oss. Men det är ett löfte och vi märker att Gud har gjort någonting i våra hjärtan. Men plötsligt så kommer köttet in liksom och anklagar och säger att Gud kommer aldrig att göra det där. Och om du inte liksom tar tag i det här på egen hand nu så kommer det aldrig att hända. Och vad gör vi? Jo, vi rusar i förväg och försöker att uppfylla Guds löfte i egen kraft. Men resultatet är bara någonting som är oproduktivt. Och i Höga visan, det sjätte kapitlet, Höga visan heter Ecclesiastes på engelska.
Förlåt mig,
Song of Solomon. Just det, nej, no. Song of Solomon. Och det är alltså i det sjätte kapitlet och den första versen. Så att min vän har gått ner till sin lustgård, till de doftande blomsterängarna, för att låta sin jord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor. Och sen i vers 2 står det: jag är min väns och min vän är min, där han för sin jord i bet bland liljor. Och hela den här boken är en bild av kärleksförhållanden mellan man och kvinna. Men samtidigt är det en bild av Guds kärlek till sitt folk. Jesu kärlek till sin församling. Och det är intressant att se hur det står, kvinnan säger, eller bruden: min vän. Och det syftar på Jesus. Han har gått ner till sin lustgård. Att liksom han har sin glädje i sin hustru. Och han beskriver det här liksom som blomsträngar och allting. Och han har kommit dit för att plocka liljor. Att liksom han förväntade sig att det fanns någon form av frukt där. Och vi är kallade till att bära frukt. I Johannes 15 och vers 16 så talar Jesus till sina lärjungar. Och han säger att jag har utvalt er till att bära frukt. Det är liksom hans önskan att de ska bära frukt. Och vi tänker ibland, men hur mycket frukt har jag burit i mitt liv? Liksom, jag har haft långa perioder, jag har inte burit någon frukt. Jag bär ingen frukt just nu. Och om jag bär någonting så är det mest vilddruvor. Vi tänker så. Och det är ingen fördömelse. Utan vad Gud säger där, han säger att låt mig frigöras i era liv. Låt mig leva i och genom er. Så att ni kan bära en frukt som blir bestående. Och det är det här som Gud vill. I Mika, en profet. Och det sjätte kapitlet och den tredje versen. Så säger han så här, att Gud säger till sitt folk: vad har jag gjort mot er? På vilket sätt har jag tröttat ut er? Och vi tänker ibland liksom att vi är så uttröttade. Därför att vi hela tiden strider med Gud. Gud ger ett löfte. Och jag försöker att gå i förväg och uppfylla löftet i köttet, i min egen kraft. Lever i konsekvenserna av mina beslut, av köttets gärningar. Och helt plötsligt så är jag i konflikt med mig själv, med min omgivning, med allt. Jag strider, jag har rätt, alla andra har fel, etc, etc. Och det är så jobbigt. Och han säger: på vilket sätt har jag tröttat ut det? Han säger: det är inte jag som har tröttat ut det. Det är ni själva som tröttar ut det. Genom att ni inte litar på mig. Och det var det som hände med Israel också. De gick igenom otroliga saker som nation. Och naturligtvis på det individuella planet också. Men som nation. Varför? Jo, därför att de ständigt försökte att gå sin egen väg. Och det här har varit människans dilemma från fallet. Alltså när människan föll från Gud. Att vi går vår egen väg. Och vi bär vilddruvor. Och Gud är inte så intresserad av hur vi relaterar till vår synd. Tänk liksom hur syndamedvetna många människor är. Man talar hela tiden om synden och man ska göra massa saker för att få bort synden och så vidare. Men Gud säger att synden är inte ett problem längre. Därför att jag dömde synden i min son i Jesaja 53. All den synd som har begåtts och all den synd som begås just nu och all den synd som kommer att begås, den blev straffad i min son Jesus Kristus för 2000 år sedan. Så synden är inte ett problem i den bemärkelsen som de flesta tror att det är. Men om vi väljer att leva i den, så lever vi i konsekvenserna av den. Men den separerar oss inte evigt från Gud som kristna. Det finns en mur runt omkring oss som är hans tillräknade rättfärdighet. Den förändras inte. Vår ställning förändras inte. Men ändå så är det så att synden för med sig allvarliga konsekvenser. Och det ska vi aldrig förringa. Men vad Gud är intresserad av, det är inte hur jag relaterar till synden, utan hur jag relaterar till hans utrustning. Och vad är hans utrustning? Verket är fullbordat. Bekänn er om synd. Och Gud är trofast att förlåta er. Det är allt. Krångla inte till det, säger han. Och ibland så tillåter Gud misslyckanden, det vet vi. Så att han kan visa oss sin utrustning. Det kanske låter lite konstigt, men det är vissa saker som vi skulle inte lära känna Gud om vi inte först skulle gå igenom de här sakerna. Därför att det är just i de här svårigheterna och prövningarna som vi söker honom. Och eftersom att lära känna honom är mycket större och mycket viktigare än något annat, så är det faktiskt ett ganska lågt pris att betala. Vi tycker, ja, men ska gå igenom de här prövningarna, du är kärlekens Gud. Men Gud säger att det är värt det. Därför att om du lär känna mig i de här omständigheterna, då kommer de här, det kommer inte betyda någonting för dig. Och det är underbart när man möter människor som har blivit prövade och som har lärt sig att ta emot Guds nåd. Att vara förlåtande mot andra, men också mot sig själva. Att det finns en otrolig vila där. Omständigheterna styr inte. Ni vet hur omständigheterna styr våra liv. Vi är jätteglada ena stunden. Sen händer någonting. Vi är sura. Direkt. Därför att vi lever i känslorna. Vi litar inte på Gud. Men i Guds rike så finns det inga misslyckanden. Om man talar rent mänskligt. Därför att Gud kan vända allt till det bästa. I Romarbrevet 8:28 står det att allt samverkar till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut och som älskar honom. Och det finns nåd för varje tillfälle. 1 Petrus 4:10. Och i 2 Korinthierbrevets 6:e kapitel och den första versen så står det att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och i Hebreerbrevet 12 och vers 15, Hebreerbrevet 12:15, så talas det om att vi ska akta oss för att ingen bitter rot ska få fäste. Och jag kommer ihåg, jag jobbade på en arbetsplats för många år sedan. Det var en person där som, de hade fått en vattenskada i huset. Hela källaren var vattenfylld. Och så, men hur kan det ha gått till liksom? Det var ju ett nytt fint hus och allting. Och de sa, jo, vet du hur det hände? Det fanns ett litet pilträd. Pil är liksom en typ av trä. Jag vet inte. Det blir inte alls stort. Så här, par meter högt så här. Litet pilträd. Men rötterna på det här pilträdet hade gått under huset. Snurrat runt de här vattenledningarna. Växt och dragit sönder vattenledningarna och förstört hela huset. Lilla, lilla söta trädet som stod. Det var liksom ett ganska nybyggt hus. Det fanns bara ett litet träd. Men det var rötterna som gick under hela huset och gjorde allt detta. Och jag tänkte just för det han säger att låt inte den här bittra roten. Bitterheten är sådan. Vi är väldigt duktiga på att spela teater till det yttre. Men liksom i våra hjärtan, i det inre, så kan den här bitterheten finnas. Och vet ni, när vi är bittra, då har vi ingen nytta av nåden. Det är inte det att vi lyckas förstöra nåden. Nåden finns alltid där, men vi är inte intresserade av det. Vi är bara intresserade av att klara det här i köttet. Och så länge vi försöker att göra någonting i köttet, då kan vi inte ta emot nåden. Därför att nåden kräver ett beroende. Jag måste vara på en plats av beroende. Där kan jag ta emot nåden. Och ett bittert hjärta är inte beroende. Ett bittert hjärta är stolt och säger, jag behöver inte det här. Det är en ofräst människa som säger, jag behöver inte Gud. Jag klarar mig alldeles utmärkt. Och finns han där, så är han säkert nöjd med mitt liv som det är. Men det är inte så. Gud säger, ta emot nåden så att den blir till nytta. Låt er vara beroende i alla sammanhang. Gud kan göra oss beroende genom olika omständigheter. Och han gör det, han är trofast. Men inte det att vi ber inte att Gud för in svårigheter i mitt liv så att det blir någon ordning på allt snart. Liksom, vi behöver inte hjälpa Gud på det sättet. Och vi behöver inte hjälpa honom med några andra och vara svårigheter för andra så att de blir prövade. Gud fixar det alldeles utmärkt, men att i vår attityd, i vår inställning, låt oss gå till skriften och bli beroende. Därför att Gud kan göra det mesta av jobbet. Jag kommer ihåg att pastor Steven sa att det är alltid en kombination mellan ordet och omständigheterna som gör oss förkrossade. Och han sa, jag vill att ordet gör det mesta jobbet. Så låt oss ha ordet i oss så mycket det bara går. Och låt oss vara beroende så att vi är de här mottagarna av nåden. Så att inte de här rötterna växer som det lilla pilträdet och grabbar tag i de här vattenrören och sliter sönder dem. Så det är en stor skillnad mellan att göra ett misstag, för det gör vi hela tiden, och att vara ett misstag, för det är vi aldrig som tror. Därför att även om vi begår en massa misstag, så händer Gud säger, okej, jag låter vingården bli ödelagd. Fienden får komma in. Livet får ha sin gång. Och vi blir nedtrampade. Men kommer också till en plats där vi är beroende. Och där vänder vi oss till honom igen och blir återupprättade. Och Paulus skriver i Filipperbrevet 3:13 att jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Filipperbrevet 3:13. Jag läser det igen. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Vet ni, här syftar förmodligen aposteln Paulus på en väldigt speciell händelse. Han satt i fängelse. Och anledningen till att han satt i fängelse, det berodde på att han hade gjort ett beslut som inte var så bra. Gud hade sagt till honom att jag vill att du ska bli hedningarnas apostel. Jag vill att du går bortanför den judiska kommuniteten och predikar evangelium för alla hedna folk. Jag har utrustat dig för det. Jag vill sända dig ut till att göra det. Och han gjorde det initialt. Och han visste att judarna inte var redo att ta emot sin messias på den nationella nivån. Individer gjorde det, men inte på den nationella nivån. Så vad hände? Jo, två gånger säger den helige ande, gå inte till Rom. Vad gör Paulus? Han åker till Rom. När han kommer till Rom så går han in i templet och genomgår alla de här Jerusalem. Just det. Måste jag backa här. Den helige ande sa två gånger till honom, åk inte till Jerusalem. Vad gör han? Jo, han åker till Jerusalem. Och när han kommer dit så går han in i templet. Någon kommer och säger, du, för att visa att du inte bryter mot alla de här judiska ritualerna, så varför inte gå in liksom och genomgå hela den här reningsprocessen och bära fram det här offergåvan och så vidare. Och helt plötsligt så ser vi Paulus sittande där i templet och har liksom kommit under gamla testamentets förordningar än en gång. Och blir han populär? Inte alls, de vill slå ihjäl honom. Hade det inte varit för att de romerska soldaterna hade kommit in och skyddat honom, så hade det varit slutet på aposteln Paulus liv. Sen står han inför rätta, han går igenom en knepig process, han vädjar till kejsaren och han skickas till Rom. Och han hamnar i fängelse. Och det är det vi kallar för fängelsebreven eller fängelseepistlarna, varav Filipperbrevet är en av dem. Så här sitter han baserat på sina felaktiga beslut. Betyder det att Gud inte använder honom? Absolut inte. Han skrev 4 inspirerade bibelböcker. Han hade folk som kom på besök till honom varenda dag. Han undervisade dem, de gick ut och förde ut. Så ingenting är omöjligt för Gud. Men han säger att det hade varit lätt för honom att sitta i fängelse och vara fördömd. Och sagt att hade jag inte bara gått dit, då och då och gjort det och det, så hade mitt liv varit annorlunda. Känner vi igen den tankegången? Hade jag bara inte... vi lever i det förflutna och vi är fördömda. Vi lever i framtiden med våra drömmar och önskningar och är entusiastiska över det. Men när vi försöker att leva i nuet så finns det ingen kraft. Därför vi är fördömda för vårt förflutna och vi har liksom en felaktig längtan efter någonting som egentligen inte är vårt. Och Gud säger att lev i nuet och tänk på att jag kan samverka allt till det bästa och jag tänker att göra det också. Har det här skyddet tagits bort? Har du burit vilddruvor? Har folk kommit in och trampat ner ditt liv? Det är helt okej. Jag har inte förändrat min kärlek till dig, säger Gud. Ingenting har förändrats på det sättet. Det enda som har kommit in, det är ditt dåliga samvete som nu står mellan mig och dig. Men om du bekänner, ja, då är du återupprättad i ett ögonblick. Och om vi inte förstår detta, då blir det kristna livet mer en börda än en välsignelse. Det är inte det Gud vill. Han vill välsigna oss. Och jag tänker mycket på det här. Vilken underbar frälsning vi har. Gud har planterat oss, församlingen, alla de troende. Och han vill att vi bär frukt. Och när vi inte gör det, då klipper han, då ansar han, då gräver han, då gödslar han, då vattnar han. Alla de här grejerna för att vi ska växa mera. Och de grenar i oss, de delar av våra liv som inte bär frukt, de klipper han bort. Och det är smärtsamt, men det är för vår skull. Ni vet när man har ansatt eller klippt ett träd och det ser så naket ut, nästan alla grenarna är borta liksom. Men varför? Jo, därför att sen kommer det nya skott. Och sedan börjar det liksom att växa mycket mera kraftfullt. Så Gud gör detta med oss ofta. Men vad han säger till oss, det är att se aldrig er själva som misslyckande. För det är ni inte. Men ni gör misstag. Och ni lever i konsekvensen av det, ja. Men ni är inga misstag. Ni är mina älskade barn. Ni är föremål för min frälsande nåd. Men nu vill jag också att ni blir föremål för min dagliga nåd. För alla livets detaljer. Om ni bara inser ert beroende av mig. Och tar emot det. För varje stund. För varje detalj. Amen.